Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi är denna vecka sponsrade av Barefoot Winery som startade 1965 i Kalifornien. Margot, både du och jag gillar företag.
Ja, det gör vi.
Unga, duktiga personer.
Yes.
Bakom Barefoot Wineries alla viner står unga chefsvinmakaren Jennifer Wall.
Det här är ju ett av världens mest sålda roséer.
De har tagit emot en rad internationella priser och utmärkelser.
Och den har ju en uppfriskande smak av jordgubb och ananas. Så det passar ju bra som en fördrink med en liten fräsch jordgubb i.
Och ska man dricka lite vin så finns de här att köpa på, ja men, roséhyllan på Systembolaget helt enkelt. Tack Barefoot Winery.
Tack Barefoot Winery.
Hallå, och gud, hör du, det är typ ekar.
Nej, jo, kanske.
Hallå.
Okej, nu måste jag bara berätta det. Vi har ju pratat om La Ventura i podden.
Ja.
Mm. Jag satt ju där åt middag i lördags.
Nej, var det någon som gick dit för det?
Nej, men nej. Alltså, de har stått och lyssnat i köket på vårt avsnitt. Så att den ena servitören kommer fram till mig och bara, nästa gång ni pratar om mig så du kan ni väl säga rätt namn i alla fall.
Blev han arg?
Nej, han skrattade. Han tyckte det var jätteroligt. Han bara, jag gick hem och lyssnade sen igen. Han bara, så nu kallar vi mig för Kalle.
Nej.
Det var en av dem i paret som har varit ihop så många år.
Fint. Jag vågar inte gå dit för de känns ju så stränga.
Nej, de var jättegulliga. Men,
ja.
Och de tyckte det var jättekul.
De gjorde det?
Ja.
Åh, gud vad kul. Men bra. Hej och välkomna alla Gunillor.
Jag tänkte säga och Daniel Redgert, men du är Stockholms största Gunilla. Hej Gunilla.
Jag stötte på den här artikeln på Breakit. Kan det avgöra valet? Nätets nya makthavare kliver fram.
Mm.
Där har ju du intervjuats av Breakit bland annat.
Ja.
YouTube-profilen Margot Ditt svinkar i folkhavet mellan Donnersplats och Almedalsparken för att jag ska hitta henne.
Det gjorde jag också.
Det gjorde du.
Hallå! Hallå, här är jag!
Vi möts upp bredvid scenen där Jonas Sjöstedt ska tala 2 timmar senare. Vänsterledaren var först ut i Margot Ditts format Partitempen. Han följdes av samtliga partiledare. Och här är då ett citat från dig. Jag ville ta mitt samhällsansvar gentemot mina följare genom att sprida lite mer kunskap än vad jag gjort tidigare, säger Margot Ditt. Nej, men det artikeln säger är att du kommer inte... Du säger i artikeln att du inte kommer att påverka dina följare i valet.
Mm.
Du kommer fortsätta vara neutral.
Yeah.
Kan du inte så här berätta lite hur du resonerar där?
Ja, men alltså, jag tycker att det är jättebra med de som går ut med vad de ska rösta på och vad de tycker. Men för mig känns det väldigt viktigt att låta de som följer mig inte bli påverkade av mina åsikter på det här sättet.
Men varför är det bra då att andra gör det?
Ja, men jag tycker att det är bra att alla är olika. Det vore ju tråkigt om alla stod så.
Fast någonstans då säger du att du inte tycker att man som så här, förebild eller som person med många följare ska påverka sin målgrupp.
Nej, jag säger bara att jag inte vill vara den personen. Alltså, jag tycker att det är Isabella Löwengrip, hon har ju, eller det känns som att hon har gått ut med att hon är centerpartist. Mm. Det har hon gjort.
Ja, det har hon gjort.
Ja. Men eftersom att jag har det ansvaret som jag har så känner jag att jag vill verkligen stå för att man ska börja tänka själv, bilda sin egen uppfattning, söka mycket information och vara nyfiken. Det är liksom det. Mina hjärtefrågor. Speciellt när det kommer till unga tjejer.
Killarna skiter vi.
Nej, men det är 97% tjejer som följer mig på YouTube och bloggen.
3% bögar.
Kanske.
Nej.
Men det står ingenstans.
Men det är för att P3 Nyheter gjorde en granskning nyligen. Såg du den? När de utgav sig för att vara en PR-byrå och hörde av sig till ett antal influencers och erbjöd dem att sprida ett budskap från politiska partier mot betalning. Där det här då inte skulle annonsmärkas.
De skrev så här, du får inte skriva att det här är ett samarbete.
Precis.
Yes.
Och det var en hög andel som tackade ja. Vi kan lyssna lite på klippet här.
Det är tråkigt att pengar styr så mycket i sådana fall. Alltså, jag skulle kunna följa en sån här influencer och få höra den åsikten och tro på det hon säger.
Det här är P3 Nyheter granskar.
Man försöker gå runt demokratiska regler för att nå ett högre syfte.
Influencers kan spela en nyckelroll inför valet i höst.
Dramatiskt. Man kan marknadsföra åsikter utan att berätta då att man är köpt.
Det visar sig när vi låtsas vara en PR-byrå och hör av oss med ett förslag.
Det var ett ganska lukrativt erbjudande på mig att säga. Väldigt lite jobb, väldigt mycket pengar som erbjöd.
Och flera influencers kan tänka sig att sprida åsikter mot betalning i syfte att påverka valet i höst. Utan att berätta för sina följare att de får betalt.
Om det nu är så att människor har sagt ja till samarbetet, så visar det att det här är problem.
Okej, får jag bara pausa?
Det är lite skrämmande typ att...
Så här, jag tycker att det är fel att inte märka ut att det är ett samarbete. Mm. Det är ju fel. Mm. Men man måste ju inte reklammarkera när det gäller politiska åsikter. Förstår
Nej.
Du?
Men om man är betald så måste man
Nej.
Väl...
Nej, inte när det gäller politik.
För att lagstiftningen...
Reklamombudsmannen tycker inte att man behöver göra det. Jag tror att det är samma sak med kyrkan också.
Gunilla Velander är jurist på Reklamombudsmannen.
Men när man däremot gör reklam för en politisk åsikt, då behöver man inte följa marknadsföringslagen. För då gäller inte den. Utan då kan man göra det i smyg. Och bakgrunden till det är att den typen av budskap oftast skyddas av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
Alltså jag tycker att reklamombudsmannen borde sätta stopp för det här. Men så då, att man måste reklammarkera.
Men det känns som att lagstiftningen inte riktigt hunnit med.
Ja, men varför ska man inte behöva, om det är ett företag som köper.
Ja, men verkligen, det är precis som att...
Jag fattar inte, varför
att
inte ska reklammarkeras?
Ett politiskt parti köper en annons i en busskur.
Precis.
Alltså det är ju tydligt att det är reklam.
Ja.
Men i den här undersökningen då så var det ju... Sveriges Radio hade tittat på en PR-byrå som kontaktade 50 influencers. De hade mellan 10 000 och 30 000 följare på Instagram. Och föreslog att de skulle promota en fråga utan att hen visste liksom vilken. Och det de erbjöd var typ så här 15 000 per Insta-story. Och det är ganska mycket om man tänker liksom på antal följare också.
Alltså så här, om de har kontaktat influencers som har mellan 10 000 till 30 000 följare. Mm. Då antar jag att de kanske inte får så mycket förfrågningar Nej. Om samarbeten. Nej. Vilket också är så här, det är som att fråga någon som, ja, vad ska man ta för liknelse? Ja, men det där är ju
men
nästan...
Det är som att så här, man har en fiskare som liksom fiskar upp en lax av 100 och... Nej, men det är väldigt mycket pengar för väldigt lite arbete.
Ja, det skulle så. Kunna vara liksom det dubbla av vad de tjänar på en månad på sin karriär. En influencer som har 10 till 30 000 följare har ju inte det som heltidsjobb, antagligen.
Nej, precis. Så det är väldigt lockande. Och nej, mycket pengar, om man ställer det framför någon, det är klart att det blir intressant. Så. Mm. Och sen så måste jag också poängtera att det som gör att jag kan ställa mig kritisk inför den här undersökningen är ju att de här influencerserna är ju troligen inte då, som du säger, några som jobbar som det dagligen.
Nej.
Vilket gör att de inte behöver förhålla sig till de här reglerna och kanske inte har den kunskapen som du har exempelvis som jobbar som influencer på heltid.
Nej.
Och därför är det ju också lättare för dem att säga ja.
Precis.
För det här är bara ett litet nedslag i deras kanal och sen kommer de gå vidare med livet och gå tillbaka till sitt kontorsjobb kanske.
Och det kommer antagligen inte få några konsekvenser.
Precis.
Som det hade fått om det vore någon annan. Men då ställer man ju sig frågan så här, har Isabella fått betalt för att sitta längst fram på Centerpartiets tal?
Nej, men det som är så amerikanskt med Isabella Löwengrip och Annie Lööf är ju att i USA så är det ju ofta stora företag, stora kändisar som ställer sig bakom ett politiskt parti och en potentiell president. När den här presidenten sedan blir vald så är det ju liksom payback time. Aha. Då ska ju den betala tillbaka, liksom göra så att villkoren för kanske det här stora amerikanska företaget blir bättre eller kanske skapa möjligheter för den här internationella artisten, jag vet inte. Men det finns ju ett ge och ta där och jag tänker att det som håller på att hända med Annie Lööf och Isabella Löwengrip är ju väldigt spännande i den bemärkelsen att ifall Annie om kanske så här, två mandatperioder blir statsminister och ska betala tillbaks för att Isabella har stått där och supportat vid sidan, så då är vi ju inne liksom i en helt annan liga när vi pratar om så här, politisk påverkan från influencers sida.
Spännande, Daniel.
Jättespännande.
Ja. Tror du att hon har fått betalt?
Jag tror inte hon har fått betalt.
Tror inte jag heller.
Jag tror att hon är jättesmart bara. Mm. Alltså rent utifrån... Så här, det ger ju henne en tyngd.
Ja.
Och ifall Annie då... Annie har ju makt, hon är ju politiker.
Ja.
Och ifall alliansen liksom blir de som styr så kommer ju hon ha ganska stort inflytande. Och det finns ju fördelar då.
Men problemet är ju när såna här artiklar släpps att man börjar misstro.
Ja, men precis.
Och det är ju inte bra. Alltså, jag vet ju, jag har ju pratat med ganska många av mina branschkollegor.
Mm.
Och det är ingen som har fått ett närmande utav något parti för att liksom mot betalning göra inlägg eller poster överhuvudtaget. Den här branschen är ganska liten. Alla vi pratar med varandra.
Visst, ja. Nej, men precis. Och så då tycker jag att den här undersökningen som gjordes kanske inte riktigt är helt sanningsenlig.
Nej, men jag har svårt också att se att ett parti skulle våga just nu räcka ut en hand och fråga om liksom, hej, vill du ha betalt?
Precis. Men så,
eller vad tror du?
Nej, jag tror att det är jätte, det går inte.
Alltså, så kommer det fram och så, nej, det ser inget bra ut.
Nej. Men var det inte också så här Moderaterna som hade köpt typ Michaela Forni och några för ganska många år sedan att blogga om Moderaterna, och det blev en jättestor grej.
Är det så?
Ja, jag tror det. Skulle partierna börja köpa icke-annonsmärkta poster så skulle ju också, jag tror att konsumenten eller den som konsumerar den här kanalen var tillräckligt smart att se igenom det. Jag menar, folk är ju inte dumma i huvudet.
Nej, men ska vi vara överens om att vi tycker i alla fall att man borde sätta in ett tvång på att reklammarkera?
Absolut. Eller? Och om man gör det så är det okej, okay. Eller?
Alltså ja, då blir ju läsarna, förstår ju då i alla fall att det är reklam.
Precis.
Och så förhoppningsvis så antar man ju att en influencer inte gör reklam för ett parti som den inte tror på.
Nej, men sen så la ju du upp den här Zlatan och Beckham IKEA-kuppen på Instagram.
Jaha.
Kan du berätta om den?
Va? Var den betald?
Nej, men det är ju det jag menar om det här kanske nya tidens samarbete. Det är dit vi är på väg.
Okej, okay. Nej, men jag gillar ju fotboll väldigt mycket.
Mm.
Jättemycket. Du har ju också fått ett helt nytt intresse nu här. Lite grann i alla fall.
Lite grann.
Okej, okay. Så att det kanske inte är så många av er som har missat det här. Men vi läser det ändå. Ska bara hitta här. Det var några bilder sen jag tog det. Okej, okay. Då har alltså Zlatan skrivit på sin Twitter: "Yo, David Beckham. If England wins, I buy you dinner wherever you want in the world. But if Sweden wins, you buy me whatever I want from IKEA. Okej? Okay? Frågetecken. David Beckham svarar. Alltså såna gråtsmiley, alltså såna här skrattgråtsmileys. Zlatan, if Sweden win, I will personally take you to IKEA and buy you whatever you need for the new mansion in LA. But when England wins, I want you to come and watch an England game at Wembley wearing an England shirt and enjoy fish and chips at halftime."
Och det här är ju så jävla bra reklam för IKEA.
Det är helt sjukt. Och det är inte slut där.
Nej.
Där är ju IKEA jävligt smarta då och snabba. Så att de lägger ju upp en bild på en köttbulletallrik och skriver: "Yo, David Beckham, yo, Zlatan. When Sweden wins och ni kommer hit för att Zlatan ska få köpa vad han vill, då bjuder vi på köttbullar. Hoppas medium size går bra." Alltså, fattar ni den spridningen? Och inte nog med det då, Zlatan printscreenar det här och lägger upp det på sin story. Förstår ni vad den marknadsföringen hade kostat?
Nej, men precis, om det inte har kostat.
Nej, tror du att han liksom fejkar det?
Jag vet inte, men bara så här, någonting måste ju göras för att samarbeten ska bli lite mer trovärdiga igen.
Men det hade ju varit helt sjukt om det där är ett samarbete.
Ja, det hade varit helt sjukt, men det hade varit helt sjukt bra också.
Ja, men det hade varit helt sinnessjukt. Då har de köpt David Beckham och Zlatan.
Och dig som sprider det här i Sverige.
Exakt. Ja, du menar att jag också är köpt.
Alla är köpta.
Fan vad sjukt.
Men du, jag har en helt annan sak. Victoria Silvstedt.
Oh.
Har du sett att hon har släppt sitt sommarprat?
Nej!
Hon sommarpratar.
Skämtar du?
Nej, alltså det här var det sjukaste. För det här är ju så här, att sommarprata är ju någonstans, då blir man ju en Gunilla-favorit på riktigt.
Ja.
Du lyssnade på Biancas sommarprat. Har du lyssnat på någon mer sommarprat i år?
Inte i år, nej.
Nej?
Men jag ska.
Grejen är så här, jag tror att varje år så har de ju också så här, ja, så här, en ung kvinnlig influencer som representerar den världen.
Mm.
För att göra ett så här bra urval där alla finns reppade någonstans. Och i år blev det Bianca. Alltså jag tror inte att det är långt från att det blir det nästa år.
Alltså jag har en känsla av att det kanske inte bara blir en nästa år som får reppa influencervärlden. Vad tror du?
Ja, men jag tror att det blir en...
efter att Bianca gjorde 1 miljon unika på en vecka.
Jag vet, men Sveriges Radio måste ju ändå hålla fast vissa gamla värderingar på så många sätt.
Måste de det?
Jag tror det.
Ja, man vill ju det också.
Men tror du att det kommer sommarprata nästa år?
Nej.
Du tror inte det? Med handen på hjärtat?
Nej, men det finns väl mycket intressantare människor än mig.
Ja, men det finns också mycket intressantare människor än typ hälften av de som sommarpratar.
Vem sitter och väljer?
En kvinna som heter Bibi Rödö.
Nej.
Jo, hon är ju typ så 25 år.
Hon är ju ändå en legend då.
Väljer och vrakar helt själv.
Vilket ansvar.
Ja, men också vilken makt.
Men tänk dig en dag de byter ut henne. Eller hon slutar.
Mm. Ja, någon gång lär ju det bli som att hon har suttit där i typ 100 år.
Då kommer det kaos ju. Gunillorna kommer inte bli glada.
Kommer in någon ung. Ja. Väljer bara unga personer.
Ja. Okej, förlåt. Jag ska inte avbryta dig.
Nej, men, och,
Silvestet.
Nej, men... Jag har inte träffat henne. Vi var i Paris samtidigt här för några månader sedan. Och då, vem är inte bästa vän med Victoria Silvstedt om inte Camilla Olsson?
Ja,
så då mässade jag Camilla och frågade, hej, jag såg att Victoria är i Paris. Kan inte du kolla med henne om du kan styra upp så att vi kan ses? Och så höll jag andan tills hennes svar kom.
Ah.
Och då sa hon, hej baby, kolla med henne. Hon är tyvärr redan åkt tillbaka till New York.
Jag bara, nej.
Of course.
Yes.
Men så här, jag... lyssnade på samtalet, jag började typ gråta. Jag kände igen mig något otroligt av det hon sa. För det finns en viss typ av människa som någonstans alltid är ute på en resa.
Mm.
Man vill så mycket av livet, man har så mycket att hämta. Och sen när jag lyssnade igenom hela så helt plötsligt började jag tänka på, men gud, hon har ju för fan härmat mig.
Victoria Silvstedt?
Alltså min bok är en kopia av hennes sommarprat.
Nej.
Och min bok kom före hennes sommarprat. Jag tänkte att vi ska spela upp lite grann här hur de här påminner varandra. Och så börjar vi då med min bok där jag berättar att så här, ja, men, det jag alltid sagt är ju att så här, det är resa mot målen som är det viktiga och det är det jag tycker är roligt i livet. Och så här förklarar jag det i min bok.
Jag kom tidigt till insikt om att det inte var den geografiska resan som var poängen. Den kan ta dig till Stockholm, Göteborg, Paris, New York eller Flen. Nej, det var resan mot självförverkligande som var och är det viktiga i historien för Petter. Och för mig. Och för många av våra medresenärer. Hur man bestämmer sig för någonting och sen ger sig fan på att det ska hända.
Så, och då ska vi gå över till Victoria Silvstedts sommarprat här.
Jag har alltid gillat att vara i rörelse. Att vara på väg någonstans är att finnas till. Att följa förväntningar. Att njuta av resans mål medan man tar sig dit. Låta mig dras med.
Margot, där måste du ju erkänna att det finns en viss likhet mellan henne och mig.
Ja, det finns det.
Det finns det, eller?
Men det är inte jättesjukt.
Inte jättesjukt.
Nej.
Inte än.
Nej.
Inte än.
Kommer det mer?
Ja.
Det var inte bara det.
Och i det här segmentet så förklarar jag min rumskompis David back in the day som hade väldigt stora ambitioner. Sen så har Victoria förklarat sin rumskompis. Men vi börjar lyssna på min bok här.
Efter nästan 2 år hade jag blivit påkommen som andrahands hyresgäst. Istället hade jag flyttat ihop med en bekant som jag lärt känna ute. Han hette David Källström men kallades för Daff. Vi hyrde en tvåa tillsammans. Bara några gator från min första lägenhet. Daff jobbade hårt. Han hade en mamma som aldrig brytt sig om honom och revanschlusten tog sig uttryck i hans strävan mot en lysande karriär i musikbranschen. Vi var lika. Han ville bli nästa Simon Cowell medan jag nöjde mig med Alex Schulman. Daff var aldrig hemma. Han hade bestämt sig för att hitta Sveriges, kanske världens nästa pojkband. Efter otaliga auditions hade han valt ut 4 killar som tillsammans bildade bandet The Foe, numera Foe and O.
Okej, okay, jag hade alltså en ambitiös rumskompis som ville lyckas. Det hade också Vickan.
I samband med flytten fick jag även en ny rumskompis. Hon pratade med en stark öststatsaccent. Hon var otroligt smal och lite blek. Det var inte så mycket kurvor på den tiden. Hon var också en kämpe, väldigt målinriktad, seriös, professionell och övertygad om att hon skulle make it. Hon hette Melania Knaus då. Gifte sig sen och heter numera Trump i efternamn. Och tituleras USAs first lady. Ingen av oss har ännu gett upp och flyttat hem.
Ändå kul.
Ändå kul.
Alltså, och jag får också gåshud när hon säger det. Mm. Förstår du de två i någon liten lägenhet i Paris med så stora drömmar och ambitioner om att make it.
Och hon bara, yes, I'm the first lady. Ja. I made it.
Nej, men alltså jag är så... men det fortsätter, Margot. Det fortsätter.
Vadå? Men okej, vi säger nu alltså du och Victoria är väldigt lika varandra.
Men du känner att du inte kan konstatera att det här är ett plagiat?
Nej.
Än.
Nej, nej, nej. Än. Inte ens nästan.
Inte ens nästan.
Nej.
Jag hade ju en period i mitt liv där jag var väldigt mån om att gå ner i vikt. Alltså jag tränade, jag åt bara tonfisk och ja, men det var så här lite kämpigt.
Ja.
Då retade de mig för att jag luktade svett och kallade mig tjockis. När det var dags att söka högstadieskola hade jag gått ner de flesta av mina överflödiga kilon. Processen hade pågått i flera månader och tagit sig uttryck på olika sätt. Träning 2 gånger varje dag, inte äta annat än tonfisk och majs eller vägra mat helt. Några gånger hade jag också försökt stoppa fingrarna i halsen, men det funkade aldrig för mig.
Så, jag åt alltså mycket tonfisk och sånt där för att gå ner i vikt.
Är inte det en ganska vanlig grej?
Nej.
Var det burktonfisk du åt?
100%.
Gjorde ofta tonfisksallad till middag. Vi åt så sällan ute. Käkade vi för mycket så sprang vi trapporna upp och ner för att bränna kalorier. När min mamma kom och hälsade på tyckte hon att vi var för smala. Hon var rädd att jag skulle få anorexia. Hon ville tvinga mig att äta.
Inte än, inte helt övertygad.
Nej.
Vi åt ju båda tonfisk. Alltså, och hade problem med våra kroppar.
Det hade ni.
Men inte.
Nej.
Nej.
Men jag älskar att du ser dig själv så mycket igen.
Det här är alltså då när jag tog farväl av Västerås och mitt liv där för att ge mig ut på mitt livs äventyr.
Ja. Yeah.
Med 2 stora resväskor i bagageluckan vinkade jag hej då till mamma och pappa som stod vid dörren. Mamma grät. Det var nog för att hon är brasilianska. I Brasilien flyttar man inte hemifrån redan vid 19 års ålder. Pappa grät inte. Han förstod att detta är en självklar del av livet. Han är från Kumla.
Vi var alla ganska naiva och godtrogna när jag lämnade Bollnäs över sommaren för att testa på livet som modell i Paris. Mamma var lite orolig när hon vinkade av mig. Jag var nyss fyllda 18 men hade varken mobiltelefon, kreditkort eller erfarenhet.
Nej, jag är inte övertygad.
Inte övertygad. Nej. Men ser du inte likheterna här?
Alltså jag ser ju likheten att ni båda haft en roomies som också var taggad på livet.
Ja.
Båda lämnat en småstad.
Bollnäs är ju ganska litet och Västerås också.
Och båda tänkte på vad de åt. Och därför åt tonfisk. Sen är det stopp för mig alltså.
Okej, men så kan du känna igen personlighetstypen då?
Ja, men det är. Det är såklart det. Jag tycker ni är lika som personer.
Visst är vi det?
Ja, men jag känner inte att hon har gjort ett plagiat på din bok.
Nej, inte.
Nej.
Men så, om man lyssnar på hela den sommarprat så... Alltså det genomsyrar sig om hennes liksom längtan framåt och hennes... hur hon ganska mycket lever i framtiden.
Mm.
Och hur hennes resa hela tiden pågår. Och att hon sitter still så ruttnar hon.
Jag tycker att det känns som att hon fortfarande är den där 18-åriga tjejen.
Precis, jag tror att hon känner sig som den 18-åriga tjejen och att liksom alla möjligheter i livet står inför ens fötter.
Mm.
Och det här är ju den människan jag tycker är mest inspirerad av alla personlighetstyper. Och det är också den jag kan identifiera mig med och det är med den här typen av människa jag trivs.
Mm.
Så att lyssna på det här sammanpratet var verkligen så här, det var som att man bara satte ord på så mycket. Och jag tror att den här typen av människa är också den som typ lyssnar på den här podden.
Mm.
Människor som har framåtanda, som vill saker i livet, som bara väntar på att få upptäcka vad som står bakom nästa hörn.
Och några Gunillor.
Och några Gunillor. Men som fortfarande så här, som kanske... Jag tror många också känner lite ångest för att man aldrig satt sig på det där tåget.
Ja,
eller att man lämnade den där partnern för att upptäcka livet. Mm. Eller att man åkte iväg till Paris som 16-åring när möjligheten erbjöds. För att här står man ju för 2 val. Antingen så tar man ju det säkra kortet eller så drar man.
Mm.
Och båda är ju någonstans en uppoffring.
Känner du att Victoria är en förebild för dig? Eller en inspiration.
Men absolut inspiration. Men det var också så mycket. Sen så berättade hon också i podden att hon gärna hade velat ha 2 barn. Hon ville ha 2 döttrar.
Hon har inga barn.
Hon har inga barn. Och hur hennes äktenskap gick i kras för att hon jobbade för mycket. Reste för mycket. Det var liksom för mycket. Och då kan jag ju också bara säga, om jag tar tillbaka det till mig och hur jag reflekterar över mitt liv. Så är ju min högsta dröm är att bli Victoria Silvstedt. Nej, men förstår du? Så här, nej, men så att leva på hela jorden och jobba med saker man tycker om och liksom ha det bra. Och glassigt, alltså så här, för att vara helt ärlig. Men gärna då med någon typ av trygghet i form av en familj som är ens egna och ens punkt man kan liksom vända sig till när allt känns för jävligt. Och någonting som är viktigare än allt runt omkring. Och det är, återigen, då går jag tillbaka till det här med att skaffa barn.
Ja.
Att jag tror så här, hade Victoria gjort det tidigt så hade hon varit klar nu. Alltså hon hade haft den där familjen.
Mm.
Samtidigt som hade hon hade kunnat så här, trada på börsen och ligga på en båt i Saint-Tropez.
Mm.
Så det är bara så här, det är så jävla mycket tankar just nu i mitt huvud.
Jag förstår det. Speciellt eftersom att du ska iväg till en surrogatklinik idag.
Ja, på lunchen. Men jag tror att jag har bestämt mig för att jag vill skaffa barn nu.
Ja,
alltså, så att det är liksom... bygga familjen, köpa en ny lägenhet. Jag pratar med Limpan, säljer vår båda lägenheter och köper en gemensam, för vi äger varsin nu, även om vi bor tillsammans, och bara påbörja det livet. Och sen så är det ju så här, jag vill ju flytta utomlands någon gång, men då får jag bara ta med hela familjen.
Ja,
antar jag.
Ja, det är väl jättemysigt. Men jag ser här nu att Victoria är faktiskt 43 år.
Mm.
Nu vet inte jag om man kan bli gravid då, men det kan man nog, men det är nog på sista versen.
Det är det.
Jag tror det, 43.
Tror hon blir barnlös?
Ja, man får väl inte adoptera efter att man är 40.
Får man inte?
Nej, jag tror inte det.
Surrogatmödraskap?
Om hon har fryst in sina ägg.
Ja, men det tror jag att kanske hon har.
Ja, pratar hon inte om det på den? Eller...
Nej, nej, det gör hon inte. Men det är också, alltså förstår du, för att man vill inte vakna upp den dagen det hela livet har snurrat. Alltså det har bara snurrat och det har varit härligt och det har varit bra. Men sen man bara, what? Jag glömde liksom allt annat.
Mm.
Och jag känner ju att mitt liv har snurrat fram tills idag.
Jag tror att du behöver ett barn. Hur gammal är Limpan?
32.
Men gud, vill du veta något kul?
Vadå?
Ni är precis lika gamla som jag och Jakob var när vi ska få Arnold.
Nej, vad?
Ja. 26 och 32.
Oh my god. Mm. Du var 26 år?
Ja. Jag var 25 när jag blev gravid och så kom han när jag var 26.
Och du var 25. Ändå så ett stort beslut att ta när man är 25.
Nej, men jag var lika bestämd som du sitter här mitt emot mig nu.
Men du bara bestämde dig liksom?
Jag vill ha ett barn. Jag har alltid sett mig själv som en ganska ung mamma.
Men blev du yngre än vad du hade föreställt dig?
Nej, jag tror att det nog blev precis där jag hade föreställt mig när jag var typ 15-16.
För att säga, när du är 40, då har du liksom ett barn som typ är 15.
Ja, fattar du vad skönt. Precis, om jag skulle skaffa ett till barn nu och sen inga fler, då flyttar de hemifrån när jag är 45.
Hur soft? Och då kan du börja resa igen typ. Nej, men då är du,
vi kan
då
hitta på kul saker tillsammans.
Ja, men då är du i princip den åldern som Vickan är i nu.
Mm.
Alltså så här, och hon ligger fortfarande på en jävla yacht i Saint-Tropez och har det gött och,
exakt.
Men hennes liv är också absurt. Hon berättar om så här vad hon gör. Hon bara, sen så hostade jag den här foundation för prinsessan Charlene. Och du vet så här,
men är det det hon jobbar med, att hosta grejer?
Alltså hennes main business är ju trada med aktier och liksom hennes portfölj. Så, och sen så gör hon ju mycket celebrity appearances, alltså du vet såhär, och mycket tv-jobb, mycket så italienska typ talkshows eller så här. Tänkte så en riktig så här blaffig scen med typ ett stort hjul och någon sliskig italiensk programledare, och så kommer hon in i någon guldklänning
typ
och
en italiensk bingolotto.
Ja, men precis, och typ snurrar kanske på hjulet och är lite så här snygg typ.
Ja.
Det tror jag att hon jobbar mycket med.
Hade man inte velat se henne i Let's Dance?
Nej, men alltså skoja inte. Hon måste ju ha fått frågan 1000 gånger.
Ja, ja.
Men alltså jag är så fascinerad. Jag måste lära känna Victoria. Alltså jag måste. Och du älskar ju också henne.
Jag tycker hon är jätteintressant. Hon brukar ju vara i Frankrike där nu när jag är där.
Ja, 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 ja.
Så att, har du någon fråga som jag ska ställa henne om jag stöter på henne?
Hon ska bara berätta om sitt liv, liksom så.
Okej, jag tar med mig poddmicken.
Du tar med dig poddmicken.
Och har den konstant med mig.
Men grejen är, jag funderar på att slänga mig till ett flyg.
Slänga mig till?
Framför ett flyg. Nej. Men, och se att hon är där, då åker jag nog dit. Ja. Alltså se att hon är där med Camilla Olsson. Då,
ja, då
åker jag
du
dit, 100%. Alltså det finns inte en chans.
Vad kul.
Det är då äventyret börjar liksom. Det är det jag älskar med livet, det är just de här grejerna.
Mm.
Margot.
Ja.
Goda nyheter.
Berätta.
Vilka är tillbaka som sponsor i den här podden?
Alltså, är det Klarna?
Är Klarna.
Men att de gick på den här headset.
Jag vet. Men vi har ju också vunnit pris för vårt Klarna-samarbete.
Är det inte? Alltså, det är helt fantastiskt.
Guldtrumpeten.
För årets influencersamarbete.
Ja. Och det är ju då ett företag som heter Signalsignal, som är... Med Signalsignal kan man ju söka på typ ord i ljud. Tror du, som de skriver in... Om vi skriver in bajs så kan vi liksom... Hitta bajs, vart jag sagt spice i olika poddar och sånt där.
Det är jättebra.
Det är jättekul, så vi är jättetacksamma för det. Och det kanske är en av anledningarna till att Klarna är tillbaka.
Ja, så vi tackar Signal Signal och Guldtrumpeten och Klarna.
Ja, Klarna. Men, och det vi kommer göra nu med Klarna i några veckor är att göra er sommar lite mer smooth. Genom våra bästa, smoothaste sommartips.
Yes.
Och det här är lite följetong. Och de här tipsen kommer ni också kunna hitta i Klarnas app i artikelform. Så exempelvis idag kommer vi tipsa lite om vad man kan göra i sommarstockholm. Och sen så laddar ni ner Klarnas app och så hittar ni också liksom en guide där med mer informativ text.
Ja.
Margot, jag vill att du delar med dig av dina bästa, smoothaste sommarstockholm-tips.
Mm. Alltså för det första då så är vi ju i Stockholm mitt i högsommaren.
Ja.
Det är nog en del människor här. Och frågan är vad de gör. Eller vad de inte gör.
Precis.
Alltså mitt första tips är att inte liksom stänga in sig och tycka synd om sig själv för att man är kvar i Stockholm.
Just det.
Utan det är nu man ska passa på. För att nu är enda gången när man kan faktiskt få bord på de ställena som man annars inte kan få plats på.
Alltså du har lite restaurangtips.
Ja men jag tycker alltså så här, du vet uteserveringarna som under våren är kaos.
Mm.
Dit kan man ju gå nu.
Just det.
Alltså det är inte en omöjlighet.
Var går man då?
Ja men så här, gillar man sol, då skulle jag ju tipsa om kanske Milles uteservering.
Ja det är härligt.
Sturehof. Du vet, nu är det flott här. Det flott. Man ska unna sig också om man väl är hemma.
Du får välja ett flott tips.
Men då säger jag nog Sturehof, för Sturehof. Det är svårast att få bord på uteserveringen.
Just det. Och sen så kan man betala sin nota med Klarna-kortet där.
Exakt.
Och så tänker jag, om man har något så här glassställe då? För jag ser att du brukar äta glass ganska ofta.
Jag älskar glass. Jag skulle säga att det bästa glassstället just nu, alltså det är så trendigt att äta gelato.
Mm.
Alltså det finns en salty karamell inne på Italy, som är extremt god.
Okay.
Men sen så har vi ju Sticky Nicky.
Det är något nytt ställe.
Ja, som finns lite överallt i Stockholm.
Mm-hmm.
Det finns en på Östermalm, det finns två på Söder. Nej, en på, vad heter det? Ja, men en i City.
Just det.
Och där har de svinbra gelato.
Fan vad härligt.
Som är sjukt smooth.
Någonting som är smooth också är ju typ så här, jag tänker så här, när barn är ute och leker så är det mycket bollhav och studsmattor och sånt där.
Mm.
Har du någon tips för vad man kan göra med sina barn?
Ja men då tipsar jag också om att nu är Gröna Lund lite mer glest.
Glest,
ja.
Ja.
Så jag tycker att passa på att gå till Grönan. Era barn kommer bli jätteglada. Och sen behöver man inte åka dit bara för att så här, åka karuseller. Utan jag tycker man kan gå dit och ha kul. Alltså köra en femkamp.
Dricka bärs.
Eller bara hänga med barnen. Söka sockervadd. Ha det nice.
Det är bra. Så Gröna Lund, Sticky Nicky och Sturehof. Om man ska göra liksom Margås sommar Stockholm. Och vill ni veta mer om de här ställena, då laddar ni ner Klarnas app. Och så söker ni på Redgert Ditt så hittar ni en artikel. Och det är väl också bara passa på att säga, nu när det är så mycket tågbiljetter och flygbiljetter som man ska köpa inför sommarens alla resor, gör det via Klarna. Det är sjukt smidigt. Och då har man liksom en bra översikt på vad man har köpt. Och kan också se till att man betalar de här i tid eftersom att du bär med dig räkningarna i appen.
Eller så kan man skjuta upp räkningen.
Eller dela upp.
Eller
gör vad du vill.
Perfekt. Gör vad du vill.
Tack Klarna.
Tack Klarna. Jag älskar YouTube.
Mm.
Och jag tror att typ sen jag liksom började ladda upp lite nya klipp om just politik och partitempen, så får jag även upp lite fler sådana klipp i min feed.
Mm.
För algoritmer och sådär.
Mm.
Du vet.
Jag vet.
Och en som hela tiden kommer upp i mitt fält också, det är Alexander Bard.
Ja, alltså han har ju en YouTube-kanal eller?
Nej, utan så här, klipp med honom.
Ja.
Och han är en väldigt spännande människa tycker jag.
Har du lagt till honom på Facebook än?
Nej, jag har inte gjort det. Jag vill inte bränna min bror.
Men ofta han skulle bara, oh my god, nu lägger hon till mig. Jag kan aldrig prata med henne.
Nej, men jag vet hur ledsen jag är. Alltså jag kollade ju inte mejlen så mycket i Almedalen. Och då hade jag fått ett mejl av SVT som det stod så här: hej, skulle du vilja sitta i morgonstudion med Alexander Bard imorgon bitti klockan 8?
Ja.
Och jag är så ledsen. Jag bara kände att det där var meningen.
Och du stod och liksom tog en shot.
8 på morgonen.
Samtidigt.
Ja, nej men så här, jag hade verkligen velat träffa honom. Verkligen.
Det får bli nästan Almedalen.
Ja, men i alla fall, då började jag kolla lite då på hans klipp.
Mm.
För att det är roligt att fastna där. Och har du sett det klippet från 1995 på Nyhetsmorgon?
Nej.
Ska vi kolla på det bara?
Ja.
Han förutspår framtiden. Alltså det här är ju varför han är så jävla cool.
Ja, när han pratar om internet.
Exakt. Bara spela upp lite.
Man pratar om att vi går in i informationsåldern. Det är egentligen nästa steg för vår civilisation. Vi har från början bott i byar och vi har flyttat från byar till städer. Och när man bodde i byarna för 150 år sedan, då var det kyrkbacken som var det viktiga. Liksom. Och där hittade man sina jämlikar. Och kom man inte överens med folk på kyrkbacken, då fick man skita i det. Sen flyttar man till städer och då börjar man hitta människor som är mer lika än själv. Man har mycket, mycket större grupp människor och letar sina vänner och bekanta och arbetskollegor ibland. Men idag går vi över till att se hela världen som en enda by.
Men så, det här med att människor behöver mötas, ögonkontakt, fysisk kontakt.
Jo, men det
kontakt.
Kommer finnas kvar, men allt det andra kan man egentligen ta via nät.
Det anmärkningsvärda här är väl att din tidning, den finns i första hand på papper.
Vi har inte kommit så långt än att vi, jag tror aldrig vi kommer komma dit i modern tid heller att vi vill läsa tidningar på datorer. Det är en myt som är grovt överskattad. Tidningar är någonting man vill kunna ha bredvid datorn som manual när man gör det man gör på datorn. Och det tror jag kommer vara ganska länge.
Men vad är det för information vi kommer att hämta via datorn?
Allt. Precis allting. Man behöver inte ha någon, man behöver inte ha böcker hemma längre. Man behöver inte ha något bibliotek hemma längre. Man behöver egentligen inte ens ha CD-ROM
men
idag
böcker,
finns.
Men böcker säger du, men det behöver man också ha i sängen.
Ja, men det är för att kanske läsa, men inte för information.
Alltså, är det inte lite sjukt det där?
Det är jävligt sjukt.
Man kommer inte ens behöva CD-ROM hemma. Och då man, nej men nu får du sluta.
Malou tappar det. Den gamla hederliga boken. På nattduksbordet.
Men är det inte så jävla coolt?
Vad säger han händer om 20 år då?
Ja, men det är det som är det intressanta. Vi måste ju hitta det.
Precis. Förra helgen publicerade Resumé en stor intervju med Alexander Bard om hur förutsättningarna för medier, marknadsföring och kommunikation kommer att förändras. Events och upplevelser kommer att dominera vår kultur i framtiden. Men få företag kommer att lyckas, spår författaren och filosofen Alexander Bard. Bla 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 bla. Det är kanske dags att starta upp en eventbyrå då, med andra ord.
Är det det han tror på?
Ja, men jag tror att också så här, i det här samhället där vi liksom integrerar med varandra just så här, digitalt och på sociala medier, så är vi, alltså vi vill också ha det här mötet, alltså det fysiska mötet.
Vi suktar
mötet.
Efter det.
Ja, men sen som Malou pratade om där, eller vem det var, att vi måste liksom ses.
Mm.
För att jag tror att man blir tokig om man lever sitt liv online. Ibland brukar jag reflektera när jag tittar på Therese Lindgrens vloggar, hur hon är väldigt mycket hemma och ganska ensam där och pratar med sin dator och sina eller sin kamera då och sina följare genom den. Men det måste ju vara så, jag tycker kroppen kan inte liksom må bra av all den här ensamheten. Jag har hört att de lyckligaste, eller de människorna som får längst liv, är ju de som lever som mest socialt.
På riktigt?
Ja.
Och då räknas inte genom en dataskärm?
Nej, men precis. Alltså, det är typ bättre att skratta än att sluta röka. Alltså börja skratta än att sluta röka. För vi människor måste vara glada. Vi mår bra av det.
Ja, men det tror jag stämmer.
Och det kräver andra människor.
Jag tror verkligen det.
När du sitter och räknar likes på Insta, det gör ju dig inte glad på riktigt.
När det ger mig en stress.
Ja.
Ja, exakt.
Ja, om det är riktigt bra bild så blir det väl lite pirrigt sådär.
Lite pirrigt. Ja, när hon trillar in. Vad var det du sa? När hon rinner in.
Rinner in.
Rinner in.
Likes och rinner in.
Men jag tänkte att vi skulle förutse på framtiden.
Ska vi föreslå på framtiden?
Ja, men du får bestämma hur långt i framtiden.
Ja, men jag tror ju någonstans, orkat jag, nu går i Alexander Bards fotspår. Men jag tror att, nej men för att man ser väl trenden så här med unga människor längtar efter familj. Och barn på ett helt annat sätt. Alltså då, generation Z. Nu är inte jag 100% på att det här är exakt sanningsenlig sanning. Men vad jag förstår det som, så generationen som kom efter oss, alltså efter millennials, heter ju generation Z. Och att det de vill är inte att de ska ta över världen och liksom hela det här framåt andra som vi har. Utan de vill framför allt så här, skaffa barn och familj och hitta en trygghet i en så här, svajande värld. Och därför tror jag att så här, familjerna kommer bli yngre. Man kanske kommer få flera barn. Kollektivet kommer tillbaka, vilket man kan se på ganska många undersökningar. Jag läste en artikel i en tidning som heter Wired.
Oj.
Hur många, det finns ett nytt företag, jag kommer inte ihåg vad det heter, men många säljer liksom sina lägenheter. Alltså många som har internationella jobb, de reser mycket och sen så ansluter de till det här kollektivet som finns i olika länder där man liksom har ett rum någonstans och sen så delar man på gemensamma utrymmen och kök och sådär. Och så lever man tillsammans. Och att jag tror att vi kommer gå mer och mer mot det. Också med tanke på att det råder liksom stor bostadsbrist i många delar av världen. Vi måste bli smartare hur vi utnyttjar världens resurser. Så kommer vi liksom leva tätare in på varandra och familjerna blir större. Det tror jag.
Och inte fokusera på liksom karriären.
Den är ganska självklar tror jag. Så den kommer man bara göra. Men jag tror att också så kommer fler vilja... Klarna exempelvis som vi jobbar med här, de har ju också sin Norrsken Foundation och Norrsken House där de låter olika företag sitta och arbeta med sina typ startups Och de här företagen, det som är gemensamt för dem är ju att de gör någonting bättre för världen.
Mm.
Och jag tror att så här, fler sådana initiativ kommer att komma och att fler företag kommer att ta något typ av samhällsansvar. Så att i sitt arbete gör man hela tiden någonting gott också för resten av världen.
Vad fint.
Jättefint och jätte så här, nödvändigt.
Ja, då hoppas vi ju på Generation Z.
Generation Z är här.
Och det är 96 och yngre typ.
Ja, jag tror att det är det. Och de dricker ju inte heller lika mycket som vi har gjort. Och festar liksom inte på samma sätt.
Inte än, hoppas jag i alla fall.
Inte än. Nej, men jag tror att det är liksom så här deras grej. Vad tror du?
Ja, alltså om man ska se det, du vet, så här, inte bara på det sättet då, så tror jag, ja men eftersom att det finns så mycket information och det finns så mycket som man kan ta reda på, så tror jag att de kommer vara mer nyfikna.
Mm.
Och jag tror också att de kommer tänka mycket mer än vad vi kanske gjorde när vi var små. Vilket också, jag tror, kommer liksom utvecklas till att de vågar göra mer.
Just det.
Alltså att de vågar ta för sig. Att det blir en generation som, ja men de är inte rädda för att misslyckas.
Nej.
Överhuvudtaget.
Precis.
Jag tror att de kommer resa mycket.
Men mycket av det de bestämmer sig för att göra och vilja är ju mycket utifrån kanske vad de ser deras förebilder idag göra. Och jag tänker att du är ju en av dem som liksom formar de här Generation Z just nu.
Ja, men då är det ju barn tidigt.
Ja, barn, ja men...
Ha kul.
Vad härlig.
Det kanske är jag som är den förebilderna. Therese Lindgren.
Therese Lindgren, var vegan.
Ja.
Ta hand om djuren.
Mm.
Om man märker så att de här stora youtubersna, de har ju oftast någonting så här bra de också pratar och brinner för.
Mm. Ja.
Alltså psykisk ohälsa. Vilket gör att jag tror att kanske den yngre generationen blir mer stabil och de finner ju tröst liksom, mm. i de här personerna som man inte gjort tidigare.
Jag tror att Bianca är en typisk sån tjej som får unga tjejer att våga sticka ut.
Ja.
Alltså att våga vara sig själv och ta för sig. Ja, men precis.
Vi håller på med vårt kontor ju, inreder och sådär.
Mm.
Jag tänkte att du ska få prata med inredningsarkitekten.
Ja, Gustav.
Och jag insåg, Gustav är ju en, han är ju inte inredningsarkitekt, han är arkitekt.
Är han arkitekt?
Arkitekt.
På riktigt?
Och han får inte tag på dig, han har försökt skriva till dig på Insta. Så han, jag ringer honom här så får du prata med honom i podden.
Insta är inte det bästa sättet att få tag på mig.
Hej, det är Gustav.
Hej Gustav, det här är Margot.
Tjena Margot,
tjena. Tjena, vad härligt att få prata med dig.
Ja, detsamma. Jag har ju försökt få
kontakt
på
nätet. Är det så?
Ja, det är jättekul.
Vad bra. Du var glad över att du ska hjälpa oss med kontoret.
Ja, jättekul.
Verkligen. Har Daniel förklarat bra vad det är vi vill ha? Alltså jag kan ingenting om sånt här. Så att jag litar på dig. Bara inte bli för sterilt. Inte så du vet, så skandinaviskt. Det är det enda Daniel vill ha. Jag skojar, nu skojar jag bara. Man kan bara lägga lite fluffiga kuddar och göra lite färgglatt.
Ja, absolut. Fluffiga kuddar. Det är det. Men jag tänker att du får berätta lite för mig vad det är du vill ha. För jag har ju bara träffat Daniel och hört hans åsikter liksom. Så att,
Alltså, nu kommer det här låta jättetöntigt. Men det viktigaste för mig, det är ju att det ska liksom vara bra arbetsmiljö.
Ja.
Och med det så menar jag ju både att det ska vara nice att sitta där, men också att det ska vara fotovänligt.
Ja, just det. Och då är det någon...
Alltså bra ljus.
Ja.
Fina färger. Det bra låter helt ljus, sjukt när man berättar det så här.
Nej, men det är rimligt tycker jag.
Ja.
Ja, det är bra.
Ja.
Du får utveckla, vad är det ni vill ha i ditt rum? Hur sitter ni och jobbar liksom? Sitter ni som i ett kontor och bara sitter och jobbar, eller kommer ni, vill ni ha lite mer, här kan man sitta idag och sen kanske någon sitter vid ett kontor, eller fattar du?
Alltså jag är en tjej som sitter och redigerar typ hela dagarna.
Mm.
Så hon kommer nog sitta ganska mycket i ett av de andra rummen, om det finns liksom möjlighet för det. Och sen har jag en tjej som jobbar hos mig som gör allt liksom. Hon gör mitt schema, så då behöver hon vara, ja men då är det lite ostört. Men sen så är hon även stylist.
Just det.
Du skrattar, Daniel, han sitter bredvid. Nej men så hon har ganska mycket, ja men du vet, de springer runt med mycket saker och sådär.
Mm. Men du kanske vill ha lite så här att du kan hänga upp kläder och sånt.
Precis.
Och då tänker jag att det är snyggast om det är liksom, du har hört de senaste grejerna där kanske, så det är snyggast om det är någon klädhäst liksom, som man ser, tänker jag. Att det inte är en garderob, eller hur känner du?
Jo, men det är väl nice. Där ska vi ändå inte ha kunder och så, eller möten. Så det funkar ju.
Jag har faktiskt varit inne och på en glasmästare och kollat på gigantisk spegel vad det skulle kosta.
Ja.
För det tänker jag att du vill ha.
Det är jättebra.
Det var rätt dyrt, men
det gör ingenting.
Nej, men det är ju jättebra. Och då, ja. Precis, då är det viktigt att spegeln har bra ljus.
Ja. Från andra hållet. Absolut. Ja.
Sen så tänkte jag, finns det någon möjlighet att ha liksom ett litet sideboard där man typ kan ha smink och sånt?
Då skulle det ju vara roligast om man kan bygga det själv liksom, så att det passar in, så det inte blir ett...
Nej,
ett,
precis.
Liksom ett, ja.
Ett gunilligt.
Ett snyggare sminkbord.
Ja. Ja, men det låter bra. Perfekt.
Ja, just det. Sen pratade du om att du ville ha liksom olika känslor i rummen.
Ja, ja, exakt. Vad känner du för det?
Alltså, jag tänker att det går att ha liksom olika färg. Och sen kanske det här med att det är liksom ett tema i varje rum. Det kanske jag är lite tveksam till.
Ja, jag fattar.
Det blir lite väl. Men absolut så tänker jag att man får tolka dig och Daniels gäng lite olika. Och då blir det väl olika typer av rum automatiskt.
Ja.
Typ så.
Precis. Ja, nej, men det blir skitbra det här. Och när tror du vi kan flytta in?
Det är kanske en månad eller någonting.
Alltså, vi är så jäkla taggade.
Så jävla pepp.
Ja, det ska bli väldigt roligt.
Men du, underbart. Det här är mitt nummer, så det är bara att ringa mig om du vill fråga någonting.
Jag ska ringa dig hela tiden.
Underbart, bara skicka färgförslag och sånt.
Ja, yes.
Perfekt,
yes,
du, yes. Jättetrevligt att prata.
Ja, detsamma.
Tack så mycket.
Ha det bra, Gura.
Ha det så bra, hej då.
Daniel,
ja.
Det här låter jättedyrt.
Härliga Gustav Westman. Nej, men ja, alltså, nej.
Fast man gör ju bara kontoret en gång.
Ja, tills man byter kontor.
Men nu ska ju platsbygga ett sminkbord, så att jag kommer inte flytta kontor. Ska jag ha ett sminkbord?
Ja, det är klart du ska ha ett sminkbord.
Det är så.
Nej, men förstår du hur snyggt det kontoret kommer bli?
Nej.
Han är alltså, så duktig.
Han är det.
Alltså, jag såg när han så skissade upp hela kontoret. Alltså på ett papper. Bara
wow.
Så där. Alla de här framstående arkitekterna i Sverige förutspår honom att bli liksom nästa arkitektstjärna. Och jag har redan anlitat honom till att bygga mitt framtida hus.
Nej.
Jo.
Men gud, alltså det här ska bli så himla kul.
Jag vet, jag längtar så mycket.
Du vet ju hur stökig jag är, alltså när jag är hemma. Mm. Men jag är ju jätteordningsam när jag är borta.
Är du?
Ja, typ som i Visby.
Just det.
Jag liksom hänger bädda upp, bäddar sängen. Men jag är orolig för att jag kommer bli en satmara gentemot de andra om de börjar stöka ner.
Alltså dina kollegor?
Ja.
Ja, alltså jag vet inte hur stökiga de är. Är de stökiga?
Nej, men jag har ju en som älskar att träna.
Elin. Ja, det kommer hänga mycket svettiga träningskläder på kontoret, tror jag. För vi har också en dusch där.
Det får man inte ha.
Nej. Men då får det din kollega, inte min. Du säger det.
Vad är du orolig för?
Ingenting. Eller kanske för er. Kaoset.
Vi är 6 tjejer på kontoret.
7.
7.
Matilda kommer hem också.
Kommer hon hem?
Ja.
Nej, men gud, så roligt.
Så vi kommer vara 4 från oss till en början.
Nej, men det här är för stort. Igår när jag fick nyckeln utav Love.
Ja, för du var på kontoret igår för första gången.
Ja, nej, men jag bara gick in och kände så här. Jag ser Arnolds lekplats från fönstret.
Ja, det är mysigt.
Det är jättebra ljus.
Ja.
Alltså det är fönster åt två håll som man kan vädra. Det är ett fint kök. Jag kan laga frukost.
Till alla?
Ja, vi är ju tillsammans.
Ja.
Det finns 2 toaletter, en för gäster och en för oss.
Mm.
Jättefint hus.
Mm, det är jättefint.
Alltså jag tog en bild på mig själv utanför huset och bara, wow.
Nej, men alltså grejen är, det här är också det första huset. När jag gick in i min PR-karriär på riktigt och började på en byrå som heter Patriksson Communication. Det är samma hus jag klev in i då. Alltså förstår du? Den nästa anrika byrån. Och nu sitter vi i samma fucking hus.
Det enda som gör mig livrädd, det är att det är massa tandläkare i huset. Och det är min största skräck i livet.
För att de kommer jaga dig på lunchrasten.
För jag kommer bli påminn varje dag om att jag borde gå till tandläkaren. Jag borde verkligen göra det.
Men då får vi bara göra det. Face your fears.
Jag kan inte.
Jo.
De fick söva ner mig sist.
Va?
Mm, så rädd är jag.
Men hörni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni gillar den här podden. Och
vi avslutar med Victoria Silvstedts låt.
Precis.
Visst har hon en låt?
Den inleder hon hela sitt sommarprat med.
Gör hon?
Hello, hey.
Spela upp den. Är det här hennes låt? Hello, hey. What's your name? I need to know.
Bra.
Sätt på den.
Hon är i Saint-Tropez nu, jag kollar hennes Instagram.
Är hon?
Hon är nog där ett tag.
Det tror jag också. Oh my god. Hello, hey.
Trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.